Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Det här är avsnitt 395 av Skilsmässopodden.
Det är det, och
ni
här sitter vi.
Ni är så välkomna.
Magnus Abrahamsson och Marit Danielsson.
Ja, det är vi.
Det är vi.
Och för er som är nya lyssnare så kan vi säga att vi är ett par.
Ja.
Och vi har på varsitt håll tidigare gått igenom en separation. Vi har två barn var.
Precis.
Som är stora nu. Ja. Vi är också stora nu. Du ska få gissa en sak.
Ja.
Hur många procent av alla skilsmässor initieras av kvinnan?
Jag skulle säga någonstans kring 65.
Mm.
Hur många är det?
70%.
Jag tänkte säga 70, ja.
Ja. Ja. När det här avsnittet kommer ut så är det internationella kvinnodagen.
Ja, just det.
Och då tänker jag så här, att den siffran är svaret på orättvisorna i hemmet.
Ja.
I mångt och mycket.
Ja.
Så skulle jag kunna tänka mig.
Det skulle jag absolut kunna tänka mig. Jag tänker en annan tanke i det där också. Mm. Vilket bara ännu mer bevisar det du säger. Att de som har ekonomiskt mest att förlora på en skilsmässa är ofta kvinnor.
Ja.
Eftersom de generellt har lägre löner och sånt där.
Ja.
Och ändå skiljer de sig.
Ja.
Så de måste vara väldigt missnöjda med saker och ting.
Väldigt trötta på detta. Men jag tror också att anledningen till att de gör det, det är trots allt att kvinnor har ju råd nu. Kvinnor kan skilja sig mot förut. Liksom. Dels fanns det så starka tabun att skilja sig överhuvudtaget. Men nu gör kvinnor det ändå.
Ja.
För att de... Ja, det finns ju många olika skäl naturligtvis. Men ett väldigt vanligt skäl är att förhållandet tar stryk av ojämlikheter i hushållet.
Ja.
Det vet ju vi. Vi får många sådana brev. Att de har fått slita, släpa. Och vad är det roliga?
Ja,
liksom,
jag läste också idag att det vet vi att det är skillnad. Att kvinnor gör mer i hemmet än män. Sådana här obetalt arbete. Och det är en sanning. Men nu har det där ökat också. Så att
det går åt fel håll.
Det går åt fel håll.
Ja. Ja, för det har blivit bättre och bättre ett tag.
Ja.
Men okej, då säger du att det går åt fel håll.
Ja, det går åt fel håll. Och jag tror att det är liksom... Det är ju sorgligt, men man får hoppas att det är liksom en naturlig utveckling av saker och ting, för att det finns en motreaktion, men att det där kommer sen.
Vad menar ytterligare. Du?
Men att jag tror att när sådana här förändringar sker.
Vilka förändringar?
Ett utjämnande och en jämlikhet.
Ja.
Man strävar efter jämlikhet, för det har varit väldigt mycket mer ojämlikt förut. Då finns det ett tillbakastuds på det, så man tar några steg framåt så går man lite bakåt och sen så kommer man gå ännu mer framåt sen.
Mm-hmm.
I bästa fall.
Ja, jag skulle nog tro att det har mer med konjunktur och covid, år och skit att göra.
Ja.
Ja, jag hoppas det.
May it change.
För en sak till då.
Mm.
när ett äktenskap upplöses genom skilsmässa, Hur många år i snitt har det då varat? Hur länge har man varit ihop?
11.
Ja, det kunde du då. Förut.
Jag är påläst.
Ja, 11 precis.
Undrar om den siffran sjunker också. Det skulle man vilja veta. Om det, eller om den är ganska konstant.
11,4 är det här. Ja. Mm. Till antal är skilsmässor vanligast bland personer som är mellan 35 och 49.
Mm.
Det är inte så konstigt kanske.
Nej, precis.
Mm. Ja, du, frågor här kommer till dig. Ja. Jag har nu ett ämne här som heter Samlat från veckan, livet med Magnus.
Oj.
Ja. Ja. Det kan bli en permanent stående sak.
Ja.
Då kommer en fråga till dig. Hur vill du, låt säga om du hade någon brist överhuvudtaget, ja, alltså om det vore någonting som skulle kunna justeras upp, hur vill du att man tar upp dina eventuella brister?
Väldigt försiktigt.
Säger du?
Men jag tycker att man att det finns någonting som jag har lärt mig nu som heter Two Stars and a Wish.
Vad är det då?
Jo, det är att man, och det är en pedagogisk
det här är jättehärligt.
Det är en sak som jag tycker att du skulle kunna tänka på eller förändra, och det är det här att man är väldigt mjuk.
Jag vet, men det är så jävla genomskinligt. Som jag då skulle säga, Magnus, var jättefint du är på diskbänken. Oh. Och vad kul att du är sådär. Mm. Jag skulle bara då vet ju du att det andra har jag bara kryssat.
Nej, jag vet.
Fram.
Nej, men jag tror att man antingen, det kan man kan faktiskt göra en sån pedagogisk övning också, ta upp såna saker. Men jag tycker att man, jag vet, jag har svårt att säga. Det handlar liksom om, ja, men försiktigt, och att man liksom gör det som en verkligen undviker att få det att låta som en anklagelse, och verkligen få det att liksom, vad ska jag säga, som det är en pepp att förändra någonting.
Mm-hmm. Men du är ju väldigt känslig också, ja. Uppfattar jag det som, när man ska försöka just
liksom, manipulera.
Man får inte peppa. Nej, precis. Det är lite hard to find det rätta vägen
här. Kan du ge ett exempel?
Låt säga så här då. Låt säga att jag skulle vilja att... Nu, det här är inte sant då. att jag skulle vilja att du torkade av bordet ibland till exempel. Hur skulle jag säga det?
Då skulle jag,
det är också viktigt med tillfället.
Ja, absolut. Det är viktigt med tillfället. Ja. Sen tror jag också att det är så här... att man kan göra det i en lättsam ton.
Mm.
Att det är så här,
som ett skämt?
Ja, eller? Nästan lite så. Att så här, här vore det skönt att vara med. Men jag vet att du sa någonting just om bordet att dammsuga upp där i de där skårorna.
Ja.
Det tyckte jag var bra.
Jaha.
Det gjorde jag på en gång. Tyckte jag var roligt. Och blev jag inspirerad att dammsuga skårorna på bordet.
Fan. Ja. Varför måste man... Ja, men låt säga att det är någonting allvarligare. Alltså,
ja.
Det är också mycket begärt av någon som kanske... Att man också ska vara inspirerande då. Att jag ska vara inspirerande.
Ja, det kanske är mycket begärt. Men du frågar hur jag skulle vilja. Sen kan ju det vara mycket begärt. Men det är så jag skulle vilja.
Att du blir inspirerad.
Nej, men att det liksom, att det görs på det sättet. Så kan jag väl också förstå att det ibland inte går att göra det så. Men det är så du frågar vad jag skulle vilja.
Mm. Ja, okej. Okay. Som pepp helt enkelt.
Ja.
Ja. Ja. Nej, för jag vet... Jag tänker mina... Jag har haft några väldigt bra tv-chefer eller chefer i tv-världen, och en av dem, hon försökte lära mig så många gånger, för då var jag någon slags mellanchef, och när jag skulle prata med folk om saker så gick ju jag väldigt rakt på sak. Mm. Och hon liksom, hon var förtvivlad och säger, men Marit, det är inte vad man säger, utan det är hur man säger
exakt.
Det.
Ja, men det är det.
Ja, och det är därför jag tar upp det här nu.
Ja,
jag har kanske till slut förstått det, men liksom, jag kan själv tycka att det där är svårt. För det finns också någon mekanism som är att när man tar upp någonting, om man gömmer det bakom irritation, så blir det på sätt och vis lite mindre jobbigt att ta emot. För att om jag är irriterad så kanske det är bara någonting jag säger.
Ja, och det är ju dumt.
Ja, det är dumt.
För då tar
ju
inte jag det på allvar riktigt. Utan då blir det som att hon är bara irriterad. Det behöver jag inte bry mig om.
Mm.
Alltså det är inte helt lätt. Och nu har vi valt varandra säkert för att vi är de vi är. Att jag är väldigt känslig för det.
Varför skulle jag välja dig för att du är väldigt känslig för kritik?
Nej, jag kanske har valt dig för att utmana det där. För vi har någon som är väldigt krass.
Okej. Okay. Jag har inte valt dig därför, i alla fall, det kan jag säga.
Ja, men för att öva på det kanske. För att lära dig det här som dina tv-chefer.
Du menar att Gud har sänt oss.
Ja.
Okej, nästa fråga. Vem av oss två har ett mest kluvet förhållande till tvåsamhet?
Du.
Ja.
Jag har inte så kluvet förhållande till det faktiskt.
Nej, du är positivt inställd.
Ja, jag har inget, eller positivt, jag har valt och jag gillar det, jag tycker det är bra. Jag förstår inte liksom, andra får
vad var det du inte förstår?
Nej, men jag kan inte se, visst, man behöver väl inte tycka om det, men jag tycker om det.
Ja, mm. Jag har ju trugat dig till att prata pengar i veckan.
Mm.
Hur jobbigt upplevde du det?
Det var inte så jobbigt tycker jag faktiskt. Det var inte så jobbigt.
Men när vi satt där inne i rummet någon dag innan när du inte ville prata, då var det lite jobbigare.
Ja, fast det var inte det, ja, det kanske handlade om pengar för dig, för mig handlade det mer om andra saker.
Om
kärlek. Och det kom upp på ett, ja, det handlade om kärlek.
Ja.
Och det kom upp på ett opeppigt och
nej, det var, men inte så inspirerande det, sagt av mig, ja, menar du. Ja, jag tog upp det problemet. Nej. Okej. Ja. Tror du att vi känner några par som inte har problem i förhållandet?
Nej, det tror jag inte. Jag kan inte komma på. Ibland kan man ju känna så här, fan, de där verkar ha det bra ändå. Men det är så svårt att se att man inte skulle ha några problem.
Ja, men tror du det är några vi känner som inte har ganska stora problem?
Ja, det tror jag nog. Ja. Som inte har ganska stora, det tror jag absolut.
Ja.
Men vi känner ganska många som har stora problem också.
Ja, men jag funderar på vad det är som... Det kan ju inte vara det om man har problem eller inte som avgör om det är lyckligt eller inte. Faktiskt,
nej,
det tror inte jag.
Nej, men det är väl hur man hanterar de problemen man har.
Eller och så ligger det någonting i förälskelsen, hur förtjust man är.
Ja, dels det, men sen tror jag också att det är ju, om problemen blir sånt som biter sig fast och skapar irritationer och frustrationer,
ja,
då börjar det bli tråkigt liksom. För problem kan man ha och sen så, ja men okej, nu var det, nu spar vi det ett tag här, nu har vi roligt och nu skiter vi det där liksom. Och man kan släppa det och härbärgera dem. Irritationerna man har liksom.
Vi har ett jättespännande lyssnarbrev, ja, angående sådana saker också. Ja. Mm. Ja, men det är bra. Veckans Magnus där.
Mm.
Ett brev här som vi har fått.
Mm.
Hon skriver så här. Ett återkommande tema i era lyssnarbrev är om det med tanke på barnen är försvarbart att lämna ett förhållande som är okej, men där den romantiska kärleken är borta.
Ja.
Jag har en fundering av detta. Jag har skrivit förut om mina tvivel och om min livssituation. Nu är jag helt säker på att jag inte vill vara tillsammans med min partner. Vi är snälla mot varann och samarbetar väl, men jag känner mig helt ointresserad av en romantisk sexuell relation och jag trivs inte med vår livsstil som är ett resultat av kompromisser med våra stora olikheter. Jag skulle väl i princip kunna härda ut om det vore det bästa för barnen. Men det som gör det omöjligt är att det här skapar lögner. Om jag svarade sanningsenligt när min partner frågar om jag är kär i och attraherad av honom, så skulle han inte vilja vara ihop med mig. Och jag går sönder av att ljuga. Jag ska berätta för honom, men jag vill vänta tills vi båda har jobb. Jag mår så sjukt dåligt, får fysiska stresssymptom. Så jag förstår inte riktigt hur det ens är möjligt att i längden stanna i en relation man inte vill vara i. Ljuger man för sig själv? Är man uppriktig mot varandra om man bara stannar för barnen? Lyckas man normalisera lögnerna om sina känslor tills de inte tär längre? För mig känns separation oundvikligt nu och jag undrar hur det kan vara något annat när man inte längre är intresserad av att underhålla sin kärleksrelation. Hur kan det vara ett dilemma?
Två saker tycker jag är viktiga att tänka på utifrån det hon skriver. Aha. Här. Det ena är att jag tror att man valde inte varandra för att man skulle leva ihop som vänner. Utan man valde varandra, man blev ihop för att man var kär och man hade liksom, vad det nu är, lust till varandra, ja, och kände allt det där. Och man gjorde det här för att man tänkte att så här ska det vara. Liksom.
Ja, det är det man tror. Ja,
ja, och den tycker jag man ska bära med sig. För det är någonstans det som var målbilden med ett förhållande, med ett kärleksförhållande. Att man ska känna det där. Liksom. Sen, oavsett om det är svårt eller inte, men det var det man hade från början.
Ja.
Så det här valet de gör då, att säga ja, men jag är beredd att offra det för barnens skull.
De som gör det valet.
Så här, vi är ju vänner och vi bråkar ju inte eller någonting. Så, här. Så jag är beredd att offra den där viljan att leva ihop med någon som jag känner allt det här för. Fine, det kan man väl göra. Men man måste vara ärlig med sig själv och säga att det här vill jag verkligen hellre än det andra. För den andra saken jag tycker man ska tänka på, det är att det ens barn då, det man ger till sina barn, det är bilden av en relation som inte innehåller passion och allt det där, utan det de ser att ett par har, det är en slags yrkesmässig vänskap nästan. Det är den bilden de får av ett par föräldrar.
Så du instämmer egentligen med vår ja, brevskrivare här?
Ja.
Aha, ja.
Att jag tycker
men,
att det liksom
men om
är,
jag nu då...
Eller så här, instämmer. Jag tycker de här sakerna ska man tänka på innan man fattar sina beslut, så man inte gör dem av fel skäl.
Ja.
Och tror att ja, men det här var väl bra, det här var väl rätt. Liksom.
Men vilka barn... ursäkta. Nej, men liksom, vilka barn har föräldrar som är, okej, man är jättekär när man då blir ihop och man tänker att så här ska det vara jämnt. Mm. Nu ser det ju inte ut så. Att för förälskelse lägger sig ju. Vilka barn har föräldrar som går och är tossigt förälskade som man kan glädja sig åt att man då är en förebild åt de barnen? De flesta lever väl i något slags normaliserat? Liksom.
Absolut. Normaliserad kärlek innehåller ju ändå en kärlek och en vilja till varandra. Inte en liksom... som hon beskriver att de har ingen lust till varandra. Och hon vill inte,
hon har
liksom,
ingen lust till honom.
Nej, men exakt. Och kanske då en pappa som vill någonting och en mamma som inte vill.
Ja, men jag ställer mig inte på någon sida, eller så gör jag det. Mm. Men hennes... Hon säger så här, hur kan det vara ett dilemma när man inte längre är intresserad då? Nu svarar jag lite på det, vad jag tänker. Mm. Det kan vara ett dilemma. Eller det kan, man kan välja att stanna. För att kärleksrelationen inte har den mest framskjutna platsen i ens tillvaro. Man kan ha massor med andra saker som är viktigare. Och är det liksom en trygg bas, kanske man är nöjd med det. Det kan finnas praktiska eller ekonomiska saker. På samma sätt som hon har inte sagt till honom att hon vill skiljas för att de inte har jobb båda två. Sånt kan pågå väldigt länge. Det kan finnas ekonomiska hinder som gör att man inte skiljer sig. Det kan vara att man tror att det kommer att bli bättre framåt.
Ja, ja.
Det är ju en väldigt, väldigt vanlig sak att man håller ihop. Ja. Kan vi hitta tillbaka? Och det kan man ju kanske sällan. Men man kan kanske hitta något nytt, åtminstone är det vad folk hoppas på. Eller att ens partner ska bli annorlunda. Mm. Man hoppas väldigt sällan på att man själv ska bli annorlunda. Det är alltid partnern som ska bli annorlunda. Man kanske också har en grundsyn där separation är fel. Att en är sjuk, man håller ihop av solidaritet. Att man är rädd att inte hitta någon som är bättre utan att bli ensam. Ja, det är liksom, det är ju det som kan skapa dilemman hos folk.
Så
jag tycker väl att hon, om hon vet att hon vill lämna, fine. Men det blev inte svartvitt bara för det. För att hon har ju också gått och funderat kring sin livssituation på något sätt. Så att jag tycker att man får förstå båda sidor.
Jo, men jag, det är klart att man förstår båda sidor. Och man förstår ju verkligen dilemmat, för att det finns så många skäl att inte göra det. Och inte minst det skälet man bär med sig, att man kraschar, man förstör för barnen och man gör någonting som är... Det är ingen enkel sak att skilja sig. Men jag tycker man måste också ställa upp liksom så här, frågorna på rätt sätt också. Vad är liksom...
Ja, men jag tror inte ens att du och jag har likadan syn på vad som är viktigt.
Nej, det är möjligt. Så kan det ju vara.
Vad vill du göra åt det?
de här problemen uppstår ju nästan bara, eller så här, de stora dilemman uppstår ju, de blir ju värst när man har barn.
Jo, men för oss skulle det också vara en väldigt stor sak att separera, fast när vi inte har gemensamma barn.
Ja, absolut.
Det skulle ju förändra hela vår... Alltså våra liv har ju liksom tagit en gemensam riktning. Det är klart att det är en jättestor sak.
Ja.
Det är en annan... Apropå det du säger då, så kom det ett annat brev som jag tycker var så spännande. Jag kommer nu att läsa det också.
Ja, men gör det.
Mm. För det här handlar om attraktionen. Och här sägs någonting nytt.
Okej. Okay.
Men någonting som jag tror många kommer att hålla med om.
Ja.
Tror det eller ej. Hon säger så här. Tack för en fantastiskt fin podd som är mycket intressant och lärorik. Jag skulle vilja ta upp en åsikt som jag tycker allmänheten inte riktigt förstår. Och som då och då kommer upp i podden. Nämligen inställningen att par som inte har sex bara kan vara vänner. Då just sexet skulle vara ett måste. Annars finns bara vänskap och syskonkärlek. Kanske är förhållandet inte så bra som det kunde vara utan sex, men det låter svartvitt och blir väldigt stigmatiserande för oss som inte vill eller kan ha sex i ett kärleksförhållande, men ändå älskar våra partner och vill leva ett liv med dem utan sex. Som hon menar att det låter då som att det inte skulle vara ett riktigt kärleksförhållande. Mm. Det finns ingen annan jag vill dela mitt liv med, bo ihop med, och det finns ingen finare än han. Han är väldigt attraktiv, jag får fjärilar i magen när jag tittar på honom, och han är världens snällaste. Vi hade som de flesta par en väldigt romantisk början med mycket sex i förhållandet då i början där. Eftersom vi träffades när vi båda var relativt mogna och hade barn från tidigare förhållande och vi kände oss själva rätt väl, kunde jag redan från början berätta att jag brukar tröttna på att ha sex efter några år i förhållandet generellt. Så innan vi förlovade och gifte oss så tog jag upp det igen, att jag brukar fungera så. Och han sa att det gör ingenting, att han ville gifta sig med mig ändå. Jag vet inte om han ångrar idag att han inte lyssnade mer på det örat, men det är inget han visar eller säger. För nu har vi varit ett par i 11 år och inte haft sex på 6 år. Men han är lika kärleksfull, omtänksam, snäll, pålitlig och lojal och säger att han vill vara med mig ändå. Och så berättar hon att han visar inga tecken på otrohet och att han säger att han får ut sina lustar genom onani och så vidare. Och hon bryr sig inte om det heller, liksom hur han sköter det där. Om han tittar på porr eller så. Mm. Vi har inga gemensamma barn som håller oss samman, utan det är viljan och tanken att vi inte vill vara utan varann, utan dela livet även om vi inte har sex som håller oss samman. Vi bråkar aldrig om sex. Vi myser ofta framför tvn. Dock är jag lite återhållsam med för mycket närhet då jag inte vill väcka hans lustar. Vi är ofta på semestrar, har många vänner, ordnar fester, vi går ut och äter gott. Vi tränar tillsammans och springer lopp ihop. Vi har ett fantastiskt liv tillsammans. Det finns ingen kompis jag vill göra det här med, utan jag vill vara med honom. Han vet och säger att han förstår hur jag känner. För mig är sex mest kopplat till kladd och något jag måste göra när jag är trött. Tanken lockar inte alls. Kanske är jag asexuell, så det är inte honom jag inte vill ha. Min sexlust upphör efter några år, så har det alltid varit med alla. Jag förstår det, Julia. Jag har haft rätt mycket sex under mitt liv, men jag tycker det är oerhört överskattat och mest jobbigt. Och ja, jag vet hur man gör och jag brukar få orgasm. Jag skulle säkert kunna väcka min sexlust igen om jag träffade någon ny. Det brukar vara så, men jag vill inte vara med någon annan än honom. Jag vet inte om vi kommer att överleva detta. Kanske blir det för tråkigt för min man i längden. Kanske vi måste prata med en terapeut om han inte står ut. Men jag vill i alla fall säga att ett förhållande utan sex kan vara underbart och man kan älska varann ändå. För oss är inte kärlek lika med måste ha sex. För oss är kärlek att längta efter varann, uppleva livet tillsammans och vilja vara med varann resten av livet. Jag ville bara förklara nu hur ett förhållande också kan se ut. Ett sexlöst kärleksförhållande.
Mm. Ja, men så här, jag hoppas att jag har sagt på rätt sätt eftersom hon refererar till vad vi har sagt. För att jag tycker att så här, det måste vara upp till var och en hur man har sitt förhållande. Hur mycket sex man har, om man har eller inte har sex i ett förhållande. Det som jag tycker är viktigt, som hon är inne på lite grann där, det är att båda två känner sig nöjda med det också.
Ja.
Det är viktigt liksom. Mm. Och det är ju inte... Det är ett val man gör, sådär. Jag skulle inte vilja leva på det sättet. Jag, men det är nej. Jag liksom. Mm. Det är ingen regel eller någon sådär...
Nej. Men jag tror inte men att du ska ta det här personligt
nej,
alls, utan
nej,
det är diskussionen.
Bara för att förklara det, för att om jag har varit onosat på det så är det inte så jag menar. För jag tror absolut att man kan göra det valet och känna sig, men jag vill inte ha sex, men jag vill gärna vara med dig, för jag älskar dig och jag vill liksom ha allt det andra. Fine, om båda parter är med på det och känner sig nöjda med det och trivs med det.
Mm. Okej, okay, en följdfråga för mig då, så att om jag skulle inte vilja ha sex, då skulle det bli slut mellan oss?
Definitivt.
Ja, men,
nej, alltså, så här, jag har inte ställt sin för det ännu, så att jag kan inte riktigt, jag kan svara på hur jag alltid har känt innan och hur jag har tänkt och så.
Ja.
Och det skulle vara svårt. Det skulle kännas som att det blev någonting som fattades i mitt liv. Ja, som jag vill ha när jag lever ihop
precis.
Med någon.
Nej, men för det som jag... Alltså det, jag tycker att det är så mycket som är intressant här. För du och jag, i tidiga poddar så var ju du inne på liksom att ja, men det är det som skiljer ett kärleksförhållande från ett annat. Och för mig, och jag vet att jag har sagt emot där, för det är ju väldigt mycket jag gör med dig som jag inte gör med andra. Mm. Där kan jag ju identifiera mig med det hon säger. Ja, men det är det jag helst reser med. Det är det vi har ett sommarställe ihop. Jag vill inte ha det med någon annan och så vidare. Så att det är ganska mycket annat som kan särskilja ett kärleksförhållande än just det att man
absolut.
Har sex.
Oja.
För jag menar, just det att man har sex, det kan ju ske med vilka förtecken som helst, nämligen att en egentligen inte ens är sugen och så vidare, men då ska det binda ihop en. Så jag tycker att det här är viktigt och bra på något sätt. Ja. Jag tror att faktiskt jättemånga kan identifiera sig. Jag stannar vid en punkt som jag kände liksom, var lite tråkigt det här, att hon liksom inte... Att hon är återhållsam med för mycket närhet då hon inte vill väcka hans lustar. Det är liksom, måste det verkligen bli så? Måste det bli så?
Ja, men alltså så här, jag fastnar också för det. Men jag känner att det är väl också en eftergift man får göra då för att det finns...
Ja, om han också vill det, ja.
Ja.
Men just det att man minskar närheten, ja. Men det är så där. Det är så där, man kan inte få allt, nej.
Nej.
Ja, vad säger du, Magnus? Hur vanligt tror du att den här känslan är?
Jag tror, och det är bara vad jag verkligen tror, att jag tror att det är få, väldigt, väldigt få som hittar en gemensam överenskommelse,
ja,
i det här.
Det tror jag
de
också.
Kanske har gjort det, men jag tror att det är lätt, den som inte vill är ju på något sätt den som faktiskt, jag tycker, ska bestämma också. Man kan inte tvinga sig på någon och ingen ska tvinga ställa upp om den inte vill. Så den har ju alltid rätt liksom, att säga nej. Men det gör ju också att motparten då får finna sig i det, eller, och kanske då förmodligen var ganska missnöjd med det eftersom motparten vill.
Ja, just det, eller lämna.
Ja, eller då lämna. Men jag menar, så jag tror det är svårt att bägge två känner sig, ingen av oss vill ha sex, vi är nöjda med det.
Nej, det är nog ovanligt, ja.
Och då är det ju en som inte får det den vill. Liksom.
Ja, precis.
Så att jag, det är, ingenting är omöjligt. Jag respekterar fullt de relationerna som är på det sättet och att man, om man vill det liksom. Det är inget konstigt.
Men bra, skulle jag vilja säga, att du skrev detta, för det sätter fingret på någonting nytt.
Ja,
att det faktiskt, man kan visst vilja vara ihop med någon fast man inte vill ha sex med den liksom.
Ja, absolut. Ja. Oh ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
En sak som jag skulle vilja ta upp, det är det här med liksom vilket ansvar man har för varandras barn när man i en bonusfamilj eller liksom så här, när man träffar någon ny. Det var en bekant till mig som berättade att hon hade träffat en man som hade två barn. Och de blev ihop och de var liksom på, jag vet inte om de flyttade ihop, jag tror de flyttade ihop också. Och hon fick liksom en kontakt med de här barnen. Och märkte att de levde liksom inte i någon särskilt kommunikativ värld. Sådär. Och hon blev den som började kommunicera med dem. Och få dem.
Men då, hur stora var de ungefär då?
Ja, men de var i puberteten. De var liksom i en ganska avgörande ålder.
Okej, och var ganska slutna hände. Liksom.
Ja, precis. Och hade liksom ingen riktig kontakt. Men hon blev då den som de fick kontakt med. Och det här blev ju påfrestande för henne. För det var ju liksom inte hennes önskan att gå in och bli någon extra mamma i det här. Men, och då ville hon ju lämna honom. Liksom. Hon ville ju lämna det förhållandet.
För att det blev en för tung roll?
Ja, exakt. Och det är liksom, vad har man för ansvar när man ger sig in i det där och börjar liksom etablera en sån kontakt?
Ja.
Jag kan ju tycka så här, ska man helt enkelt eliminera det genom att inte skaffa en så nära kontakt med sina bonusbarn?
Det vore ju också livsförnekande. Ja. Det går ju inte, skulle jag säga. Alltså, om man är där. Nej, men jag tycker att det skulle vara otroligt. Alltså det går ju liksom inte att hålla en distans till människor om man ska bo så nära. Om man märker att det finns ett behov.
Nej.
För även om det inte är mina barn. Men jag tänker också att att vad ska vi ha varandra till, liksom, ja, om de hade behov av det här. Men konstigt, sen kan det ju bli så att då kanske hon fick ett ansvar för att veta vissa saker eller ta hand om vissa saker, eller bara ett ansvar att vara den som pratar med dem.
Ja.
Det blir ju lite konstigt, ja. Men det, då tänker jag att hon ska väl liksom försöka, måste ju prata med sin partner om det då. Men den personen kanske då inte är, nej, kanske inte är kommunikativ, nej, och
exakt,
kan inte
precis,
bättre.
Nej.
Och vad blev det som blev så tungt då med detta? Att det tog en massa tid eller att det tog...
Nej, jag tror att... jag tror, alltså, så här, det var ju, om man ser helheten, liksom, att så här, man ger sig in i en relation med någon och så här, åh, jag älskar dig, vad kul. Och så blir man ihop och så lär man känna den här personens barn lite grann. Och sen så, ja men det här verkar ju funka jättebra, vi flyttar ihop. Och då kommer man ju automatiskt mycket närmare och ger sig in i det här. Och jag tror att hela relationen, hela situationen blev fel.
Men vad hade man väntat sig när man flyttar ihop med någon, nej, som har barn?
Nej, jag vet. Men det, jag menar, det här måste ju vara ett jättedilemma i en bonusfamilj.
Ja,
när
men
man
hela
in
tiden.
Det jag tänkte också
verkligen
på det. Nu är inte det alls på samma sätt. Men vi läste i vår bok Lyckligt skild där.
Mm.
Så sa dina barn, men en fördel då som de såg om skilsmässan var att de hade lärt känna mig.
Ja.
Nu är inte det lika starkt, men jag får ju ändå en relation till dem och en bindning till dem.
Ja, men verkligen.
Ja, och när det då tar slut så igen, alltså hade det varit gemensamma barn så då sitter man ju liksom fast i det där. Men lämnar man ett bonusbarn så blir ju det ganska tvärt liksom, för man har egentligen ingen naturlig bindning sen.
Jag vet. Men jag tänker väl snarare så här att nu har ju liksom inte vi levt bonus barns familj, för att vi har inte bott ihop,
nej,
när barn fanns. Men jag tänker, de som gör det, jag tror ju att det är så otroligt svårt.
Ja.
Det är vad jag ser framför mig. Att det måste vara jättesvårt.
Ja.
Och att det just ingår i det konceptet att man får underordna sig varandras barns behov.
Ja.
För man kan ju inte underordna sig totalt och lägga sig platt. Men man kan ju inte låtsas som att de inte är... Alltså, de ingår ju i den här familjen och man har som vuxen ett ansvar ändå, tänker jag.
Ja.
Sen kan man definiera hur det ser ut.
Ja.
Men man kan inte hålla en distans, tänker jag.
Nej, det går inte.
Nej.
Och då är man ju inne i liksom en situation som kanske blir inte riktigt vad man hade tänkt sig och som går ut över den relationen.
Ja, men då måste jag säga att då får man väl kanske tänka sig för lite mer då. Alltså, hur kan man ens tänka tanken att nej, men det här blir nog liksom inget...
Ja,
det
men man kanske inte vet om det innan. Man kanske inte har så
sant
bra relation, så man ser inte det. Liksom.
Det är sant.
Jag vet inte, jag tror också att det är ett jättedilemma. Jag tror att man, när man ger sig in i ett förhållande på det sättet, i ett bonusförhållande, så ska man tänka igenom de här sakerna också. Vad blir helheten i det här? Liksom?
Ja.
Inte bara jag älskar honom eller henne, utan ska man in i det, får man acceptera hela paketet.
Ja.
Liksom. Och sen tror jag också att det är viktigt att försöka... Liksom det ansvaret man tar på sig gentemot ett barn, om du som bonus eller extra mamma eller vad ska jag säga, det blir ett ansvar som du kommer få ta och liksom surfa ut ur på något bra sätt också.
Ja.
Om du måste ut ur det.
Precis.
Liksom. Det är ändå
en relation till en person som står i beroendeställning till en på
ett
eller annat sätt.
Och det är ett barn som man liksom är, man blir en viktig person i den här personens,
precis,
barnets uppväxt.
Ja.
Ja. Du, ett litet test här, hur vi ser på förhållanden, om vi är lika där.
Aha.
För det ideala förhållandet, det kanske inte finns, men man kan ändå säga, man sätter upp en målbild i den situationen du är i nu, ålder och allt sånt här.
Och ihop med dig?
Nej, du skulle bara, om du inte var ihop med mig, skulle du bara sätta upp så här, de ideala förutsättningarna eller liksom villkoren för det.
Mm.
Hur skulle det vara, hur skulle det fungera med sysslorna i hemmet?
Var det första
frågan?
Ja,
det första frågan.
Delas jämlikt.
Exakt lika.
Jag vet inte, det är fånigt när du säger exakt lika.
Okay.
Då vill du bara göra det omöjligt att dela det.
Ja, nej, men okay. Hur mycket umgås man med varandra i det förhållandet, det ideala förhållandet?
Inte så mycket.
Ja, men om du skulle säga, liksom, ge en vecka under en vecka.
När man umgås på helgen och lite på kvällen kanske.
Okej. Okay. Ja. Hur bor man i det ideala förhållandet? Om du liksom också med pengarna var.
Nej, men i det ideala, då bor man i en fruktansvärt stor lägenhet så att man knappt vet om den andra är hemma. Och så att man Och man sover i olika rum.
Man sover i olika rum också? Ja. Okej. Har man, men det räcker med ett hem liksom, om det är tillräckligt stort.
Ja, det tycker jag. Mm.
Hur ser det sociala livet ut? Liksom umgänge med andra människor och sådär?
Ja, men det är ganska rikt.
Ja, hur ser det ut då? Liksom, är det alltid folk hemma och det är den stora lägenheten?
Nej, nej, nej. Men jag umgås med mina vänner ibland och ofta så är det, inte ofta, en gång i månaden är det någon större middag hemma.
Ja, mm. Okej. Okej, sista frågan då. Hur mycket sex har man?
Det beror på. Det beror på. Nej, det kan jag inte säga.
Okej. Nej, nej. När andan faller på, är det så?
Ja, det måste det vara.
Ja, ja. Ja, nej, men
och om man då hittar den andra i den här jättestora lägenheten.
Ja, det är det också. Som, ja, exakt. Ja. Ja. Ja, nej, men vi är ganska lika ändå faktiskt.
Alltså, vi är ganska lika.
Ja, jag tycker det. Det känns inte främmande och det känns inte som oj, det där kan jag inte leva upp till. Utan
nej.
Det är sexet då kanske.
Det är sexet och lite den svävande. Jättestora lägenheten.
Nej, den är jag med på, det vill jag gärna
ha. Ja, men
ha.
Vad är den?
Ja, nej, jag vet. Men det är ju liksom så här, det är mer det ideala drömmarna, vad man hade för någonting.
Ja.
Ja, bra, tack.
Här kommer en lyssnarfråga om hur länge man kan hålla på och traggla helt enkelt innan det är
kört.
Innan det är punkt.
Ja.
Hon skriver så här: min sambo och jag har haft mycket konflikter under cirka 3 års tid. Konflikter som ofta handlar om samma saker och som vi aldrig reder ut. För 2 år sedan gick vi på familjerådgivning, men inte heller det hjälpte oss. Våra konflikter ser ofta ut som så att han tycker att jag inte har sagt ifrån till min son, 18 år och flyttat ut nu. Eller så tar jag på mig för mycket engagemang i föreningen där jag är aktiv. Alltså han retar sig på de 2 sakerna. Att hon har varit för eftergiven för sonen och för mycket engagemang. Han gapar och skriker, blir ofta väldigt aggressiv och jag får inte en syl i vädret. Får bara höra hur svag jag är och att jag aldrig kan säga nej. Sen surar vi ett par 3 dagar och så blir vi sams igen utan att ha rett ut någonting. Går det 3-4 veckor utan ett sånt här gräl så är det länge för oss. Då är han väldigt kärleksfull och talar om för mig hur underbar jag är. Nu har vi en konflikt igen som har pågått i 15 dagar. Under dessa 15 dagar så har vi försökt prata med varann varje dag. Vi har även bott ifrån varandra några nätter och då kommunicerat via sms. Ingenting funkar för vi har så olika uppfattning om vad som är grundproblemet. Han anser att jag lägger för mycket tid på mitt föreningsengagemang. Jag anser att han har för stort kontrollbehov. Hur länge ska man traggla med ett förhållande som är en berg- och dalbana med höga toppar och djupa dalar? Hur länge är det rimligt för samma konflikt att pågå? Jag skulle så gärna vilja höra era kloka ord. Vi har inga gemensamma barn att ta hänsyn till. Tack för en superbra podd.
Oj, ja.
Jag tycker det här sätter fingret på så mycket som är baksidan av ett förhållande.
Ja,
faktiskt. Nej, men jag fastnar mycket vid det här. De försöker, alltså, för det första då, det jag fastnar mest på, eller det tydligaste blir det här med hennes föreningsengagemang.
Ja.
Han tycker att hon lägger för mycket tid på det. Och jag utgår ifrån att hon kanske tycker att hon lägger så mycket tid på det som hon vill, så att säga. Annars vore det ju enkelt, då skulle hon ju bara kunna sluta. Men jag menar, det är ju inte, om han tycker det och hon inte tycker det,
ja,
då är ju det inte en konflikt man kan resonera sig fram till en lösning på. Alltså det finns ingen lösning i att komma, alltså vad skulle de då kunna komma fram till? Det enda de kan komma fram till är att han slutar tycka det, vilket inte verkar vara sant, eller att hon säger okej, jag drar ner på det, vilket hon inte verkar vilja.
Nej.
Så att det här verkar ju liksom inte vara en konflikt som så många där man kan hitta en kompromiss så att båda blir nöjda. Det finns ju inte en kompromiss här. Hon vill ha det sådär och han tycker inte om det.
Mm.
Det är heller inte en konflikt som de verkar kunna leva med. För jag menar, du och jag har ju väldigt olika åsikter ibland om saker. Men vi kan leva med dem, för de stör oss inte så mycket. Det är också en typ av konflikt. De förstör liksom inte. Men de här verkar ju inte kunna leva med den här liksom motsättningen. Nej. För det stör väldigt mycket i vardagen. Och egentligen, eftersom det inte är någon idé att ens försöka råda bot på det, för det ingenting kommer att råda bot på det, så skulle de lika gärna kunna sluta bråka om det. För det är så här det kommer att se ut. Då skulle åtminstone det bli bättre.
Ja.
Men det som Men på riktigt så är ju det här är inte en konflikt som de kommer att komma i mål med.
Nej, och det är väl,
och då måste de fråga sig själva. Han måste fråga sig, kan jag leva med henne fast om hon har så här mycket föreningsaktivitet?
Mm. Ja, men absolut, jag tror att det där att gräla sig fast i ett förhållande har vi ju varit inne på några gånger också. För att jag tror att det är klart att de skulle kunna kompromissa och säga okej, men det räcker om du slutar med föreningslivet lite grann och så nöjer jag mig med det.
Kanske inte vill det.
Nej, jag vet.
Det här är så jävligt, får jag bara säga, nu blir jag ivrig. Men det är det här som är det sämsta med parförhållanden. Att en människa ska bestämma vad jag ska ägna min tid åt. Det är ju fullkomligt absurt. Om du är en person som trivs med att spela tennis 7 kvällar i veckan, vem är jag att säga att det tycker inte jag du ska göra?
Ja, men så här, du, om det var så att jag ville jättegärna att vi umgicks och satt hemma här och pratade och liksom hade trevligt och drack vin eller tittade på tv och du ska iväg och spela tennis varje kväll.
Ja, men då är vi inte en matchning.
Nej, jag vet. Det behöver
men,
inte,
men det är liksom, nej, men det är ju där det blir fel.
Jag vet. Och men du bestämmer ju att du ska spela tennis. Så att
det bestämmer jag över mig själv.
Ja, och jag bestämmer över mig själv att jag vill sitta här och umgås med dig. Men det får jag inte.
Nej, men du kan ju inte blanda in mig, förstår du?
Jag vet. Men det jag vill säga är bara så här. Det kanske går att kompromissa kring sådana saker. Men jag tycker också att det är viktigt att man inte så här, utplånar sig själv i en relation, att man då inte går med på de här sakerna om man inte absolut vill. Och sen är det lite grann det du är inne på också, så här, det enda möjligheten att komma igenom de här fastgrälen, det är att resignera, att acceptera, vi är en dålig matchning, vi vill olika saker. Det är liksom, vi måste inse det, att vi kommer inte förändra den andra, utan det här är vad det är. Köper vi det eller köper vi inte? Och jag, tyvärr så tror jag att det liksom, de flesta skulle nog svara, jag kan inte köpa det.
Nej, precis. Men det knäppa är att man kan minsann köpa det medan det pågår och man kan dessutom gräla om det.
Ja,
så kan man hålla på minsann.
Ja, men återigen, då är det så här, ja, för om vi inte, som grälet är kanske viktigt, det kanske, jag tror mer på en framkomlig väg där än om vi lämnar varandra, för då förlorar jag allt det här och det här och det här.
Du menar
och det här.
Att man hoppas på att grälen ska, ska leda till
något? Ja, det tror jag.
Men där tycker jag man måste nu.
Ja.
Hon har facit här nu. Hon har facit, vår brevskrivare. Så här håller de på då.
Ja.
Och det är inte trevligt. Det grälas i 15 dagar eller så är de tysta och så vidare.
Mm.
Så jag skulle liksom säga, som svar på frågan, hur länge är det rimligt för samma konflikt att pågå? Jag skulle säga inte en sekund till.
Nej.
Faktiskt. Det är inte rimligt. Och nu får man egentligen bara höra ena sidan. Men detta också att han tycker att hon inte har sagt ifrån till hennes son. Ja, återigen, liksom, det är inte så lätt som, alltså, det kan han heller inte ha ett säg kring faktiskt. Han kan tycka någonting om det, men hon kan liksom inte riktigt, hon kan inte riktigt behöva rätta sig efter det.
Nej.
Hon har nog gjort så det hon tycker är klokast utifrån kännedom om sin son.
Absolut, och så länge hon tycker att hon har rätt i det så är det ju så. Liksom. Då är det hennes förhållningssätt till barn och hur man är mot barn. Och då måste hon kunna stå för
summan
det
också. Summan av kardemumman är ju så här. Hon lever i ett förhållande där han gapar och skriker och blir ofta väldigt aggressiv. Och hon får inte en syl i vädret och hon får höra hur svag hon är och inte kan säga nej. Och det att hon är svag, han tycker inte att hon tydligen är för svag då när det kommer till det här föreningslivet som hon ändå fortsätter med. Då är hon inte för svag, utan då borde hon vara lite svagare. Nej, jag tycker inte att det här låter, jag tycker liksom att sluta hoppas på att någonting ska förändras. Sluta hoppas på att någonting ska förändras och ta ställning till, det är det här som du har nu som du kommer att ha. Ni har försökt på olika vis. Ni vill lite olika saker. Är det okej? Okay? Om ni vill fortsätta ihop, då är det lika bra att sluta gräla om det här med föreningslivet. För att det kommer ändå att se ut som det gör. Liksom.
Ja.
Och jag tycker det är hemskt synd om hon vill ha sitt föreningsliv. Att ett förhållande ska lägga band på det. Liksom.
Ja. Nej, men det blir väl ett slags ultimatum till slut. Att så här, de här sakerna kommer vi aldrig komma i mål med.
Nej,
antingen
precis.
Får jag acceptera dem eller så får jag göra slut.
Ja, och då kan hon ju ta upp det. Att vi bråkar så mycket om de här sakerna. Det blir inte bra för någon av oss. Det är så här det kommer att se ut.
Ja.
Vill vi fortsätta ihop? För om man kommer så långt, då kan man också kanske komma på att okej, vi får leva med varandras olikheter.
Ja, ja absolut, visst. Oh, ja.
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 Tack för brevet.
Ja, det är... lycka till med att lösa det där på något sätt. Eller liksom komma
ja,
ur det
verkligen.
Annars.
Berg- och dalbarn i förhållandet, liksom höga toppar och djupa dalar. Och när ska man då fatta sitt beslut? Det tycker jag ofta också att man ser. Att ja, men nu har vi det bra igen. Och då fattar man ett beslut som ska liksom överbrygga nästa dal. För man fattar, man är inte så sugen att fatta beslutet när man är nere i en dalgång. Nej. Utan då hoppas man att det ska bli bättre.
Mm,
men till slut
bättre,
måste man se, tycker jag.
Måste titta på helheten.
Helheten, ja. Det här är liksom vad jag har. Ja. Vill jag ha det? Mm. Lycka till. Men det kanske vi ska runda av.
Ja.
Jag känner bara att jag skulle vilja säga att jag fasiken vad livet är krångligt ibland.
Ja.
Eller människoliv är krångliga.
Ja, oh ja,
det är
verkligen.
Kämpande
ja.
med det ena och det andra.
Ja.
Helvetes jävla skit,
ja,
skulle man vilja säga.
Jag vet.
Det är ungefär som att kärlek, priset för kärlek till sina nära och kära, det är krångel och smärta när det inte blir bra och oro. Och det är liksom,
ja.
Det är priset.
Uppåt för värre.
Ja, men man kan inte uppåt jämt.
Nej, jag vet. Nej, men jag tycker att det är liksom det man kan försöka och komma ihåg är att man står sig själv närmast, att man måste vara ärlig mot sig själv och försöka liksom behålla den här, så här, det är ett helvete runt omkring, men jag vet att jag har mig själv i alla fall. Jag måste stå för den personen.
Ja, annars blir ens eget liv olevt.
Ja, exakt.
Om man anpassar sig för mycket. Man får anpassa sig till barn.
Det får man göra, absolut.
Det får man göra.
Och där kan man uppoffra sig ganska mycket också.
Ja, väldigt mycket. Säga. Men för det är liksom, det är ju, det kan jag se som ens plikt liksom.
Ja.
Men däremot till en partner, ja.
Nej, verkligen inte. Och se till att man har vänner omkring sig som liksom kan stötta en och få en liksom... En liten balans i det där om det är ett elände i förhållandet också.
Så att man inte helt enkelt...
Inte
blir för beroende av den man då lever precis. Med om man inte trivs med. Mm.
Ja.
Ja, tack så mycket för alla brev och fortsätt att skriva så är vi tillbaka om en vecka.
Det är vi.
Ja. Hej då.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.